Det här är novellen i P1 med en berättelse ur novellarkivet. Vi hör Avverkning av Emma Holm i uppläsning av Anna Gil de Melo Nascimento.
Allt eller inget, hade Eskil Sandström sagt när han ringde. Vi kan inte gå in och det trädet väja som någon slalomåkare, spara den och den granen. Det är allt eller inget som gäller, hade han avslutat med ett så orubbligt tonfall att Johan förstått att Eskil knappt skulle ha reagerat om Johan så hade surrat fast sig vid en av stammarna. Johan hade suttit in och jobbat vid laptopen, ringt några samtal och kikat ut då och då. Sett furorna falla, sett gamla pissgranen förintas, i realtid noterat hur solljuset föll in över tomten, gjorde snön bländande vit. Det blir bra, tänkte han. Nu när arbetsdagen var slut för både Johan och avverkarna kunde han konstatera. De hade verkligen tagit allt. Bara några enstaka knähöga unggranar som lika gärna kunde ha varit krukväxter stod blottade under en blå skyn. Hade de haft röster hade de pipit till av förskräckelse. Det gamla dasset, som egentligen skulle ha rivits för flera år sedan, stod som ett monument mitt ute på backen. Det var flera år sedan de hade byggt om huset, vinterbonat, dragit in vatten och avlopp. Nu kunde dasset gott rivas, även om man nog skulle vänta några månader, för killarnas skull, om inte annat. Det var en tid av förändring, men kanske behövde allt inte hända på en och samma gång. Det var ju bara i höstas som de gått skilda vägar, Katti och han. Trots att det var bäst att det blev som det blev, väntade han sig hela tiden att hon skulle dyka upp. Att han skulle vända sig om och se henne sitta där i soffan. Med en bok eller fipplandes med mobilen. Uppkrupen, så där som bara kvinnor sitter i soffor. Mysbyxor. Istället var han nu nästan alltid ensam här, när inte Olivia var med förstås. Olivia, född i slutet av 80-talet, precis som hans pojkar. Jo, han förstod hur det lät. Nej, ingen i hans närhet hade blivit särskilt imponerad av att han skaffat sig en 25 år yngre ny kvinna. Han hade inte väntat sig ryggdunk eller hjärtliga gratulationer, men kanske viss upprördhet ändå. Aron och Leonard hade accepterat det hela, hälsat artigt på Olivia och betett sig, om inte varmt så åtminstone respektfullt mot henne, även om hon menat att de varit väl kyliga. Han mindes med viss känsla av tyglad ångest middagen med Olivia, Aron och Leonard. Det hade varit trevligt, men formellt. Formaliteter hörde ju inte hemma vid deras bord. Man skulle skratta, prova nya ölsorter, hålla flaskorna mot stearinljusen och studera etiketterna. Kanske berätta dråpligheter från vardagen, punktera deras laddning. Han kunde återkalla att känslan varit så för länge sedan, med Katti. Men nu var det en tid av förändring, och sånt fick gå långsamt. Man kan inte stressa fram avslappnad stämning. Han stängde ner datorn, lät jobbtelefonen vara på ifall någon skulle svara på hans senaste utskick. Några timmar skulle han ge dem. Sen, ta helg. Olivia skulle komma ut. Johan skulle laga god middag. De skulle korka upp vinet och så skulle de titta på den nya utsikten. Olivia hade själv betonat hur bra det skulle bli om träden försvann. Tänk på utsikten, hade hon sagt. Det kommer bli ett helt annat ljus. Man kommer se hela ängen och allting. Johan visste att man skulle se hela ängen och allting. Han hade lekt här som barn. Han visste vart alla vägar ledde. Han visste smultronställen, gläntor och skrymslen. Naturens alla små prång. Och det hade blivit ljusare, öppnare med åren. Grannar hade huggit ner allt mer skog och byggt nytt. Husen hade vuxit från sommarstugor till villor, bytt färg och skepnad. En solstrimma letade sig in över den knarrande parketten, märkte Johan, medan han rörde sig mot köket. Om Olivia skulle hinna hit för att se det. Eller Aron och Leonard. Men de skulle komma först i övermorgon. Och Olivia hade nog inte slutat jobba än. Men Johan njöt. Och det var ju bra. Han märkte först när humöret mjukt vände. Att han varit spänd. Orolig. Varför kunde han inte förstå. Det här var hans hus. Och han fick göra som han ville med det. Särskilt nu. Han tog en bild av vin från fönstret, skickade till pojkarna och skrev: bara så ni är förberedda. Men visst blir det bra. Kolla in kvällssolen. Han tvekade. Skickade sen iväg meddelandet. Köksön var alldeles ren och fin. Och han lät handen svepa över den svala marmorn innan han tog fram skärbräda och gul lök. Telefonen låg en bit bort. Och när den plingade till vinklade han bara huvudet lätt ditåt och läste: på väg, framme om 3:15. Perfekt, tänkte han och insåg att han av gammal vana tänkt att sms:et var från Katti. Han tog lite mer vin. Det var strävt och gott. Och ställde sig framför fönstret som vette mot trädgården. De skövlade trästammarna och den stelfrusna ängen. Bara ett par timmar tidigare hade han blickat mot en vägg av skog. Hela livet kunde kokas ner till 2 saker. Tid och beslut. Jo, jag såg, sa Olivia när hon sparkat av sig skorna och räckte honom plastkassen från systemet. Den var tung och klirrade betryggande. Han lutade sig fram mot hennes anfodda och iskalla ansikte. Han skulle hämtat henne på stationen, men han hade ju druckit. Hon hade skrivit att det var lugnt. Hon promenerade gärna. Hej förresten. Hej, sa hon och slet av sig jackan med en utdragen suck. Satte ner ryggsäcken med en duns på hallgolvet. Har du med dig datorn ut? Ja, jag måste bara fixa några saker jag inte hann med. Han kände sig märkligt besviken över det. Trots att han ju också hade jobbet här. Ständigt mottaglig för plingande mejl. Det går snabbt, jag kan göra det nu. Sätt dig framför brasan och gör klart jobbet, sa han och kände sig lite stolt att kunna erbjuda en så trevlig arbetsplats. Sen tar du helg. Sen tar vi helg. Hon var inne på toaletten en längre stund. Grytan stod på spisen och kunde gott puttra ett tag till. Men han blev ändå otålig, som ett barn, och ville veta vad hon tyckte om avverkningen. Han hällde upp ett glas vin till henne, ställde det på soffbordet framför kaminen. Hennes ryggsäck, en ful med breda vadderade remmar från högskolan där hon jobbade, låg in till bordet. Datorn och sladden stack upp. Han fick lust att stänga den och bära ut den i hallen, hänga den på en krok, fördriva den ur deras helg. Bordet stod dukat. Det såg gemytligt ut, allting. Det här var något han själv hade velat komma hem till. Den sprakande elden, det dukade bordet, de höga stearinljusen, det snirkliga porslinet som överlevt hans föräldrar. Han hade ingen lust att byta ut det. Vad tyckte du då? Ropade han. Va? Hennes röst var dämpad inifrån badrummet. Sen en spolning. Bruset från kranen. Sen öppnade hon dörren och såg frågande på honom. Vad sa du? Jag undrade bara vad du tyckte. Såg du inte att all skog är borta? Jo, jag sa ju att jag såg. Fast det var lite för mörkt för att se ordentligt. Men det är säkert jättebra. Hon gick fram och in i hans famn. Hon doftade så annorlunda. Ett starkt, parfymigt tvättmedel, trodde han. Och något annat. Förändring, kanske, tänkte han. Och smålog över hennes gässa. Men maten är ju klar, sa hon och såg upp på honom. Då kan jag göra de där jobbgrejerna sen. Nej, gör det nu, sa Johan. Trots att det kändes som att någon slog kullerbyttor i hans mage. Men han var inte typen som blev på dåligt humör av hunger. Han var inte som Katti. Och det var inte Olivia heller, lyckligtvis. Det är bättre att du gör det nu, sa han. Så tar vi helg sen. Jag hällde upp ett glas vin till dig. Du är fantastisk, sa hon. Och satte sig i soffan. Kopplade i datorn. När hon böjde sig fram skapades en glipa mellan tröja och jeans. Han kunde se de små groparna ovanför hennes skinkor och midjan som välde över linningen. Han hällde upp ytterligare ett glas vin och tog telefonen för att kolla sina meddelanden, men inget hade kommit. Olivia var koncentrerad på sitt. Verkade knappt notera när han ursäktade sig för att lägga på ett nytt vedträ. Sådär, sa hon till sist och smällde ihop datorn. Nu äter vi. Hon log. Det anfodda jäktade var borta. Johan la upp mat åt dem båda och insåg att han inte ätit något till lunch. Han hade fastnat i arbetet, ätit en banan på eftermiddagen och nu hade han minst 3 glas tungt rödvin innanför västen. Klockan var nästan 8:30 och hungern övergick i ett lätt illamående. De åt och Olivia pratade jobb. Hon var ansvarig för att hjälpa en administratör som hade varit sjukskriven länge att komma igång. Och det var en ständig balansgång att inte göra kollegan mer stressad. Hon höll en föreläsning för mig om utbrändhet, som att jag inte vet något om sånt. Sa att om man drabbats en gång så är det hur lätt som helst att trilla tillbaka. Som jag inte vet vad stress är. Och så sa hon med en suck, det är inte alla som förstår sig på sånt. Hallå, jag har själv varit deprimerad och gått på antidepressiva i flera år. Jag vet vad det innebär. Sa du det till henne? Nej, jag känner väl att jag inte har någon redovisningsplikt där. Sa Olivia och satte upp en belåten, nästan förnumstig min. Det här hade hon funderat på och beslutat sig för. Hon kanske skulle känna sig lättare i sinnet om hon visste att du också haft problem med sånt. Jo, absolut, men jag känner inte någon sån skyldighet, sa Olivia defensivt. Jag känner henne knappt och tycker inte hon är trevlig. Det är någon allmän uppfattning att kvinnor ska dela med sig av allt, att bli personliga och stå och gråta vid kopieringsapparaten. Jag är trött på det. Om jag bröt ihop varje gång jag kände för det skulle jag också gå in i väggen. Johan skrattade åt hennes lite okonventionella hållning till andra kvinnor. Det var uppfriskande. Men samtidigt verkade hon så vilsen. Oj, vad du kastar i dig, sa Olivia. Johans tallrik var nästan tom och hennes knappt rörd. Hon hade pratat och han lyssnat. Men han borde saktat ner, det var uppenbart nu. Illamåendet hade lagt sig, men han kände sig konstig. Jag måste sätta mig i soffan ett tag, sa han och ställde sig upp. Olivia tittade på honom, tuggade långsamt, svalde. Mår du bra? Jag blev bara så trött. Han dråsade ner i soffan, kunde inte stå emot impulsen och blunda. Han kände Olivia sätta sig ner till honom. Hon la kinden mot hans axel. Du är lite full, det är vad jag tror, sa hon och tryckte hans hand lätt. Olivia sov i hörnet av soffan, med fötterna mot hans lår. Musiken hade gått över i någon sorts experimentell jazz. Alldeles för hysteriskt för den här tiden på dygnet. Det var musik för helt andra sinnestillstånd. För lätta fötter, för fest eller sommarnätter. Eller bara för någon med en annan musiksmak. Han tog upp telefonen ur jeansfickan, stängde av musiken. Inget svar från någon av sönerna. Han kollade att meddelandet verkligen hade gått iväg. Det hade det förstås. Och det var timmar sedan. Nåväl, var de sura på honom för det här så fick de väl vara det. Han betraktade Olivia. Hennes tunna hår låg platt och lite flottigt mot pannan. Ögonbrynen var lätt rynkade som om hon fortfarande förde en inre dialog med den utbrända administratören. Det är just sånt där som gör en gammal, tänkte han. Och fick nästan lust att väcka henne för att berätta det. Det är ingen idé att älta saker. Ingen idé att grubbla. Alla kan inte älska en. Folk kommer missförstå dig. Acceptera det. Eller se ut som 40 när du bara är dryga 30. Men sånt där kunde ta ett helt liv att inse. Att man måste bli sams med det faktum att vissa saker är som de är. Och att man inte kan påverka allting. Han reste sig upp. Såg att klockan var runt midnatt. Han tappade upp ett stort glas vatten, svepte det. Kastade en blick på den sovande Olivia, vars tunga andetag kunde höras på flera meters avstånd. Inga mysbyxor. Men med ryggsäcken som stod lutad mot soffan och som signalerade medelålder snarare än nyutexaminerad kändes det med ens som om de varit gifta i flera år. De hade träffats ute på krogen. Han hade gått hem med henne. Det var när det var som jobbigast med Katti. Och det hela hade varit för svårt att motstå. Katti hade till och med uttryckligen sagt att hon ville slippa se honom. Så på sätt och vis hade hon gett sin tillåtelse till det som sedan skedde. Olivia bodde i en etta in i stan. Litet som badrummet i ett dockskåp. Men skärmigt. Inramade illustrationer ur gamla barnböcker hängde på väggarna. Och hennes handdukar bar doftspår från en handkräm av den osannolika sorten avokado, fikon och ingefärslilja. Han fick lov att röka inomhus, åtminstone den där första kvällen. Nästa gång han förväntansfullt tog upp cigarettpaketet sa hon nej. Men han hade känt sig så fri. Som att den lilla ettan gav asyl från alla bekymmer. Katja hade skrattat med en efterklang av vansinne och sagt att han behövde terapi. Han som istället för att ta itu med sina relationsproblem gick och skaffade sig nya. Han kunde så här i efterhand se att Katti hade en poäng. Men då skulle hon också se på honom nu. Här låg den kvinnan han gått hem med den kvällen. Med jobbdator och allt. Han rörde vid hennes axel. Kom, så går vi och lägger oss. Hon satte sig upp i soffan, rakryggad som på kommando. Med en blick, både vild och förvirrad på samma gång. Som en annan eldvakt som slumrade till. Johan kände sig tung i kroppen när han vaknade på morgonen. Platsen bredvid i sängen var tom, men han hörde ljud nerifrån köket. Kaffekokaren, en kniv mot en skärbräda. Det var ordning på Olivia. Hon var typen som åt grovt rågbröd och hemgjord müsli till frukost, som förvarade torkad frukt i täta glasburkar och som förmodligen redan duschat. Han gläntade på gardinen och studerade utsikten. Vägen nedanför tomtgränsen låg öde. En katt hukade på ängen. Den tycktes lurpassa på något. Telefonen var hal och tom i hans hand. Han lyssnade till ljuden nerifrån köket. Återigen fick han för sig att det var Katti som stökade runt där. De var inte helt olika när allt kom omkring. Katti och Olivia. För några år sedan hade Katti också pratat om att de borde ta ner skogen. Få in solen. Han hade tänkt och tvekat, tänkt och sagt, kanske. Och hon hade gett upp. Så vad var det nu som fått honom att egentligen, utan vidare eftertanke, svara jakande på idén om avverkning? En tillfällighet. Eskil Sandström och hans maskiner hade varit i området. Och det var helt enkelt dags för förändring. Det var bara det. Olivia stod och höll i en skiva bröd och blickade hålökt mot fönstret. När hon hörde honom tittade hon upp och log hastigt. Hon hade skurit upp bröd, gurka, tomat och apelsinklyftor. Tomatskivorna låg sörjiga på ett av Kattis keramikfynd. Ett litet blått uppläggningsfat från Öland. Han pussade henne på kinden. De tog verkligen mycket, sa hon efter en stunds tystnad. Det tog ett tag innan han förstod att det var skogen hon syftade på. Han vände sig om, såg ut över tomten igen. Ja, sa han. Men det blir bra, tror jag. Jag funderar på om man skulle sätta upp en badtunna där ute. Killarna skulle kunna ta hit sina kompisar. Bada och dricka öl, tänkte han. Det är ju total insyn, verkligen, sa Olivia. Det växer nog till sig lite till sommaren, ska du säga. Visst, de tog lite mer än jag förstod. Han sa allt eller inget, men jag trodde nog inte att han skulle gå så långt upp på tomten. Men kvällsljuset kommer bli fint. Han log mot henne, inte helt utan ansträngning. Det känns som det är mitt fel, sa Olivia moloket. Johan kände en irritation stiga, som han insåg hade grott redan under natten. Som ville ut redan när han uppifrån sovrummet föreställde sig hur hon stod här och skar upp gurka. Det är inte ditt fel, vad pratar du om? Sa han vresigt. Har Aron och Leonard svarat på ditt sms än?
Nej, men vad har det med saken att göra?
Olivia såg nästan förtvivlad ut. Jag menar bara, här kommer jag och säger, hugg ner alla träd. Och så huggs deras barndom ner. Sluta nu, sa han. De bryr sig inte. Det är därför de inte svarat. De är vuxna. De har andra saker att bekymra sig för. De bryr sig inte om att några gamla granar försvunnit. Olivia såg på honom med fullständigt vemod i blicken. Han borde ta henne i sina armar och skratta och säga att hon inte hade något att oroa sig för. Istället tittade han också ut. Dasset som stod där på det öppna landskapet. En lämning från en annan tid. Det var bättre förut, sa Olivia bestämt. Du hade en egen värld här och så kom jag och klampa in. Det är mitt fel. Jag skulle inte lagt mig i. Johan suckade och ställde ner kaffekoppen hårt på köksöns marmorskiva. Den hade kunnat gå sönder och han hade inte brytt sig. De kunde hugga ner hela trädgården, hallonbuskar och körsbärsträd. Just nu skulle han faktiskt inte bry sig. Nu får du ge dig. Jag ville det här, sa jag ju. Vad ville du? Jag vill att du ska vara tyst. Hon såg på honom med en sårad, nästan skrämd min. Så olik den Olivia som kvällen innan avhandlat kollegiala bekymmer med sanningen i sin hand. Så liten hon plötsligt verkade. Osäker och skör. Som om hon vore ett av de där tunna träden som knappt hunnit växa upp innan de med ett svep kunde skövlas till marken. Hur ändrade man på sånt? Hur fick man ett träd att slå rötter, stabilisera sig, bli en del av en trädgård? Han såg på frukosten som låg upplagd fint på Kattis fat och det fanns något perverst över det hela. Hur sakerna var likgiltiga för vem som använde dem. Som om man väntat sig att porslinet skulle glida ur händerna på Olivia, bara för att det inte var hon som köpte i någon lada på Öland. Jag tar en dusch, sa han och gick in i badrummet som fortfarande var varmt och fuktigt efter att Olivia varit där. Små droppar av kondens på fönstret. Vattnet rann genom hans skägg. Han lugnade ner sig. Han skulle be om ursäkt och så skulle de sluta prata om träden. Eller så skulle hon få prata klart om träden, om det var det hon ville. Kanske behövde osäkerheten i Olivia få exponeras. Se dagsljus och sen avdunsta. När han kom ut med handduken om höften var huset alldeles tyst. Olivias ryggsäck och dator var borta, noterade han när han gick förbi soffan och kaminen. Han behövde inte ens gå upp på övervåningen och se efter. På köksön stod allt framme fortfarande. Gurkan såg redan blek och mjuk ut. Det där fatet som Katti köpt. Han kunde minnas dagen. En varm sommar, åratal sedan. Hon dröjde sig kvar i ladan. Han och pojkarna väntade i bilen med öppna dörrar och fönster. Katti, som till sist kom gående med ett nöjt leende över läpparna. Lycklig att ha hittat något hon ville ha. Men kanske mindes han fel. Kanske var det inte då fatet köptes. Kanske var det ett helt annat tillfälle. Han ställde sig vid fönstret som vette mot alla de fällda träden. De låg där i väntan på att fraktas bort av Eskils timmerbil. Solen var inte framme, men ljuset flödade. Det kunde ingen förneka. Längre bort på vägen kom någon gående. Han önskade så att det skulle vara hon.
Du hörde novellen Avverkning av Emma Holm i uppläsning av Anna Gil de Melo Nascimento. Producent var Ludvig Josefsson.